fast jag gör exakt samma sak. Och det där liksom, i hur mina ord formade upplevelsen hos patienterna blev jag rätt fascinerad av. Det är ett problem, alltså det vill man ju inte ha. Som experimentalist vill man att allting ska vara standard och det inte ska finnas några sådana felmarginaler alls. Men det där problemet då, eller bruset som vi kallar det i experimenten, det blev nästan liksom mest intressant för mig.
Men blev du stelare då mot patienterna och tänkte att nu ska vara så exakt samma sak, låta på exakt samma sätt?
Ja, poängen var att jag var tvungen att börja liksom ha manual. Både för mig, mitt kroppsspråk, de orden jag använder, också så här ordningen på, ger man en lös stimulering först och sen en hård. Allt det där spelar jättestor roll när man ska mäta smärta. För folks förväntningar liksom spelar in så mycket och formar hur ont någonting gör. Så bara ordningen på styrkan i stimuleringarna kan göra jättemycket.
I hjärnan på Louise Epstein hör du 3:05 i eftermiddag i P1. Klockan är 4, vi får nyheter.
Idag går Polen till val. En ny president ska väljas i det politiskt polariserade landet där känslorna just nu är väldigt starka. Det säger sociologiprofessor Ireneusz Kryminski i Warszawa och han tror att starka känslor kommer att få många att gå att rösta.
I notice that the emotions are now very 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 high and emotions are mobilizing people.
Valet står mellan Warszawas EU-vänliga liberala borgmästare Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki som stöttas av det nationalkonservativa oppositionspartiet Lagrättvisa. Och för många i Polen handlar det idag inte bara att rösta för en kandidat utan kanske snarare att rösta emot någon man verkligen inte vill se i presidentpalatset. Så är fallet för studenten Simon. Han röstar egentligen vänster, men kommer nu rösta på mittenkandidaten Trzaskowski bara för att hålla Nawrocki borta från makten.
This is not my candidate, but I'm gonna vote anyway because I'm voting against. So that's, you know, that's not optimal, I think.
David Rasmusson, Warszawa.
I Paris greps nära 300 personer av polis igår kväll och i natt efter att firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germains seger i Champions League spårat ur på vissa håll. De flesta av de gripna misstänks för att ha haft fyrverkerier eller orsakat oroligheter. Så Sverige, i Göteborg har en man i 55-årsåldern anmälts för misshandel av en minderårig flicka under Göteborg Basketball Festival igår eftermiddag. Det skriver Göteborgsposten. I samband med en konflikt mellan två lag som spelade så kom mannen ner från läktaren och slog flickan med ett knytnävsslag. Runt 10 000 spelare deltar i basketfestivalen. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Här hör vi strax klassiken och 4:15.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss, svarthanarna. Wow. Jättefina är de.
Lär känna svarthanarna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Ja, vi har Naturmorgon i återutsändning från igår morse med start 4:15 denna tidiga söndag morgon.
Klassiker. Ludwig Josefsson om Midnight Cowboy. En film från 1969 av John Schlesinger. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Harry Nilssons röst seglar genom registren i ett av ledmotiven i Midnight Cowboy från 1969. Filmen som kom att bli genombrottet för John Voight med motspelaren Dustin Hoffman som redan slagit igenom huvudrollen i mandomsprovet The Graduate. John Voight gör rollen som Joe Buck, en ensam och vilsen ung man som hankar sig fram som diskare på en sjaskig lunchrestaurang i Texas.
Where is that Joe Buck?
You're due here at 4 o'clock.
You know what you can do with them dishes.
Med en trasig uppväxt och rätt medelmåttlig intelligens drömmer han naivt om ett bättre liv långt hemifrån. Han vill också lämna bakom sig traumat och hans flickvän, den enda han någonsin haft en kärleksfull relation med, blivit utsatt för övergrepp av stans busar för att sen bli inlåst på ett mentalsjukhus. En händelse som ständigt hemsöker honom. Joe får idén att ta sig till New York, en plats som är honom ungefär lika främmande och exotisk som en annan planet. Joe, reslig och bredaxlad, vet att han ser bra ut och tänker sig djärvt att han kan göra succé som eskort åt uttråkade, välbärgade kvinnor. För detta ändamål köper han sig ett fullt cowboyställ, läderjacka med fransar, högklackade stövlar, pärlknappsskjorta och bredbrättad hatt. Vilken frustrerad New York-dam skulle kunna motstå en sån uppenbarelse? Mer utarbetad än så är dessvärre inte hans fantasifulla plan, mest byggd på önsketänkande. När han stiger ombord på Greyhound-bussen som ska ta honom den långa vägen mot en fullkomligt okänd framtid.
Pardon me, ma'am. I'm brand spanking new in this here town. I was hoping to get a look at Statue of Liberty.
Hoping to get a look at what?
Statue of Liberty.
It's up in Central Park taking a leak. If you hurry up you'll catch the supper show.
Efter en del planlöst letande på New Yorks avenyer möter Joe till slut en kvinna som mot förmodan visar sig vara intresserad av hans sexuella tjänster. Han träder in i hennes våning och betraktar en storökt, en helt ny och främmande värld han aldrig vågat föreställa sig. Men efter att de legat och Joe en smula försynt börjar antyda att hon ska betala för sig, tar det hus i helvete.
You were gonna ask me for money? Huh?
Hell, why do you think I come all the way up here from Texas for?
You were gonna ask me for money. Who the hell do you think you're dealing with? Some old slut on 42nd Street?
Om det är någon som ska ha betalt är det väl i så fall hon själv, menar den rasande kvinnan. Och Joe får packa sig iväg med ännu tunnare plånbok. En vetskrämd yngling tar försynt kontakt med honom. Men efter ett kort sexuellt möte på en biograf erkänner den unge mannen att han inte har några pengar. Nederlagen står som en sky kring Joe Buck. Filmens regissör var John Schlesinger. Hemma i England var han ömsom framgångsrik filmskapare, ömsom uträknad. Hans häftiga humörsvängningar gjorde honom svår att samarbeta med. När han kom till USA för att ta sig an Midnight Cowboy var ett riskfyllt projekt. Inget av de stora filmbolagen i Hollywood var intresserat av idén att göra en film om en manlig prostituerad som försöker överleva i ett vintrigt New York. Men United Artists trodde på projektet och gick in med en förhållandevis liten budget som kom att överskridas på tok för mycket. Inspelningen kantades av trassligheter. Under filmandet av scenen på biografen protesterade filmteamet som inte ville medverka under en så pass solkig homosexuell scen. John Schlesinger och hans producent ömsom gormade och försonades. När så filmen efter många prövningar gick till premiär stod absolut allt på spel. Alla fruktade det värsta. Men det blev en omedelbar succé. Köerna utanför biograferna i New York gick snart varv efter varv runt kvarter och blockerade trafiken. Midnight Cowboy fick 2 Oscar 1970 för bästa film och regi. Vad var det med Midnight Cowboy som berörde publiken så mycket? Kanske det var den motvilliga vänskapen mellan Joe och Ratso, spelad av en ung Dustin Hoffman.
All right, you're a hustler. But I mean, you're picking up freight on the street right there. That's nowhere. I mean, you gotta get yourself some kind of management.
Liten och klen, halt och med en illavarslande ständig hosta är han i nästan alla avseenden Joes motsats. En ficktjuv och misslyckad småfifflare med näsa för lättlurade offer att blåsa på några dollar. Men gemensamt har de båda sin rotlösa ensamhet och närmast motvilligt slår de sig ihop med tanken att Ratso ska sköta Joes affärer som eskort. Deras kompanjonskap börjar med att Ratso för Joe bakom ljuset, men av ett slags nödtvång återupptar de sitt samarbete och kamperar ihop i Ratsos eländiga rum i en rivningsfastighet där de lever på billig mat och försöker hålla värmen. Och de kämpar vidare med en dröm om att så småningom ta sig från New York och resa till Florida där Ratso ska bli frisk och de båda kommer att leva bekymmersfritt under en ständigt lysande sol. Joe Buck föreställer sig naivt att hans cowboy-persona är oemotståndlig, lyckligt ovetande om att John Wayne-idealet är ohjälpligt passé och att hans klädsel nu möjligen är en fetisch för det hippa gay-klientelet. Midnight Cowboy bygger på en roman med samma namn skriven av James Leo Hurley. En orolig själ, uppväxt i Detroit i en katolsk arbetarklassfamilj, homosexuell och vilsen, tog sen under vingarna av Anai Nin, känd för sina erotiska noveller, och dramatikern Tennessee Williams. Dessvärre skulle succén med romanen Midnight Cowboy inte upprepas, och sjuk i AIDS tog han sitt liv, ganska bortglömt som författare, ungefär 20 år senare. Regissören John Schlesinger återvände till England och fortsatte göra filmer, men ingen av dem tillnärmelsevis lika framgångsrik som Midnight Cowboy. Och Harry Nilsson, som så plågsamt vackert sjungit ett av ledmotiven i filmen, gick med åren ner sig i ett moras av kokain och sprit. Under mitten av 70-talet blev han ryktbar för att tillsammans med dryckesbrodern John Lennon ställa till med fyllslagsmål på Los Angeles krogar. Nilsson avled 52 år gammal. Men filmen har åldrats hedersamt. Berättelsen om två personer som under pressande omständigheter tvingas lära sig att stå ut med varandra har inget sentimentalt över sig, men leder oundvikligen till en slutscen som kunde få en sten att gråta. I vackra och sjaskiga dåtida miljöer med telefonkiosker, stora amerikanska bilar och en känsla av uppbrott från en tid som är ohjälpligt förbi berättar Midnight Cowboy om hur önskningar och drömmar, hur stolliga de än är, kan hjälpa den trasigaste själ att stå ut och kämpa ännu en dag. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind.
Ludvig Josefsson hade gjort klassikern om John Schlesingers film Midnight Cowboy från 1969. Så ska vi höra ett kort stycke ur ett program som vi sände på Kristi Himmelsfärdsdag. Ett P1-kulturspecial av Fredrik Wadström om Nobelpristagaren, författaren Svetlana Alexievich.
Svetlana Alexievich började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet, när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Alexievich. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала они боялись этой перестройки или как там это называлось, начальной демократии, и они осторожно говорили.
De var hela tiden försiktiga med vad de berättade. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa: jag berättade inte allt.
Когда вот серьезно заболевали или что, звонили, искали меня и говорили: приди. Я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать, а сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Alexievich intervjuat dem. Det var så mycket de hade varit rädda för att säga, men nu ville de inte ta med sig sina berättelser i graven. Det slutade med att hon blev tvungen att skriva om flera av sina böcker och lägga till saker som kom fram i efterhand.
Jag hade dopisat knygen mistami.
Lyssna till det här programmet när det passar dig i appen Sveriges Radio Play eller på webben sverigesradio.se. Sök på P1 Kultur. Nu och nära 2 timmar framåt denna arla söndag, Naturmorgon, i repris från igår morse.
Vårt brukande av jorden för att ge oss mat kan samtidigt både gynna biologisk mångfald eller utarma den. Idag ska vi besöka en forskningsgård som studerar hur lite större jordbruk kan bli bra på naturvård. Vi ska leta insekter runt kvigorna som hålls på plats av virtuella stängsel. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och Maria Wiklands är fältreporter den här morgonen. God morgon, Maria.
God morgon.
Var finns du någonstans?
Ja, men jag är på Röbäcksdalen utanför Umeå, eller det är i Umeå och det är bara några kilometer från centrum. Jag står med ungefär 40... kor, mjölkkor, som är superpeppade på att få gå in och bli mjölkade.
Ja.
Ja. Och det hörs något om när de äter. Ja, de är lite för långt bort.
Mm.
Ja.
Och vad ska vi göra där på forskningsgården?
Ja, men alltså, vi ska ta och kolla hur mycket insekter som finns här som gynnas av de här korna som går och betar i landskapet. Och så ska vi kolla på korna.
Mm.
Ja.
Har du en bra morgon? Det regnade igår. Hur är det idag?
Ja, alltså det är ju så. Det är jättefint. Himlen är ganska hög, men det är ändå moln. Det kom några stänk precis. Men jag tror faktiskt att det kommer att hålla upp.
Mm.
Det blåser ju nästan ingenting heller. Ja, men det är ljuvligt.
Underbart. Alltså det blir ganska mycket insekter har jag märkt när jag kikar på körschemat. För Naturskolan i Örebro, de har varit ute och hovade. Och då brukar man ju kunna få upp olika insektslarver. För många insekter har ju ett vattenliv innan de byter skepnad. Då blir sländor och myggor och sådär. Naturskolan vill ha hjälp med att artbestämma ett par fynd. Och det ska de få ungefär 28. Vita fisktärnor eller silvertärnor, de har ju många koll på. Som måsar ungefär, men gracilare fåglar och lite spetsigare på något sätt. Men idag ska vi träffa svarttärnan. En ovanligare art som bland annat täcker i Kristianstad vattenrike.
Kommer de rätt över oss, svarttärnorna.
Wow!
Jättefina är de.
Gnälligt, och små lätta.
Ja. De är som graciösa som fjärilar.
Reportage om de insektsätande svarttärnorna i vår andra timme. Och så årets trädgårdskryp. Det har blivit utsett av folkbildningsprojektet Rikare trädgård och det är tvestjärten. Inte omtyckt av alla, men hörni, det är en intressant bekantskap. Vi ska lära känna den ungefär 7:30. Välkomna att höra av er med frågor och betraktelser. Vi finns ju alltid på Naturmorgon, @sverigesradio.se, och på sociala medier, då söker man bara på Naturmorgon. Men vi börjar hos fältreporter Maria Wikland, som alltså är på SLUs forskningslaggård vid Röbäcksdalen i Umeå. Och ni är ute just nu då, Maria, du och Kona.
Vi är ute och precis nu så öppnar Einar som jobbar här så att de ska få gå in nu mot mjölkningen. Alltså det är kring 40 kor, det är svensk röbrokig boskap. Ja, där går den första. Ja, så peppad var hon inte ändå. Hon började käka lite. Ja, så där ja. Så, nu bär jag av. De ska gå ungefär 100 meter bara. Alltså det är ganska stora djur. Så att jag tror att det gör det gott att få gå in. Men Mårten Hetta, de här korna, de har gått på bete nu under natten. Hur länge har ni haft dem på bete?
Ja, men på Röbäcksdalen här så släpper vi ut korna på bete då i slutet på maj. Och sen är de ute på bete till och med, kan man säga, slutet på augusti, början på september. Och just de här korna är ju i ett försök för att se att vi kan liksom producera mjölk på bete. Även med högt avkastande kor då, som har stort näringsbehov.
Mm, just det, det här är ju en kontroversiell fråga. Eller en fråga som diskuteras åtminstone. Men vi kan kanske komma tillbaka till det. Men de går alltså ute, de betar gräs. Men det här där de här går, det är liksom ett produktionsbete. Det är ett väldigt intensivt grönt gräs. Och det är ganska tätt mellan grässtråna.
Ja, men det här är ju liksom ett bete som ett högt näringsinnehåll. Mycket socker, smältbar fiber. Så det här är ju ett jättebra foder till korna som liksom har ett högt näringsbehov då.
Ja.
Och det vi befinner oss ju nu liksom i det, man säger, boreala jordbrukets epicentrum. Här liksom finns det möjlighet att producera mjölk baserat på grovfoder. Och det är det som vi jobbar med här.
Ja. Och nu... Ja, det travas och det galopperas till och med. Det är nästan som Lidingöloppet eller något valfritt annat lopp. När de väl börjar komma igång. Lite trångt, lite buffligt. Men det går undan. Men du, vad gör det med korna att gå ut så här tidigt och äta på det här nya gräset?
Man kan säga så här, korna trivs ju väldigt bra. Och de har ju varit ute nu hela natten och... Vi har ju funnit det i vår forskning att de äter faktiskt mer på nätterna. Framförallt varma dagar så är det liksom ur ett djurperspektiv bättre att vara ute på natten. Då. Och då, vi har ljusa sommarnätter, väldigt hög kvalitet på gräset och liksom, det är också mindre insekter. Så, där. Så att det är liksom ofta väldigt fördelaktigt att ha korna ute på natten. Och det verkar som de trivs med det.
Mm. De ser nöjda ut. Men du är husdjursagronom. Så du jobbar ju liksom med att kolla hur korna påverkas när ni gör olika saker.
Ja, man kan säga så här, vi tittar ju på liksom hela kedjan och vi tittar ju även då idag på ekosystemtjänster också. Så att djurens roll i landskapet, djurens roll i livsmedelssystemet och naturligtvis då tittar vi på, som i det här fallet, på djurens fysiologi och foderomsättning, men även liksom på vad som händer på betesvallarna, dynamiken i växternas fenologi som det heter och artsammansättning. Det är många frågor då. Och så i det här försöket specifikt så tittar vi ju liksom på möjligheten just att producera mycket mjölk baserat på bete. Och det är ju liksom en het fråga i Sverige som jag tycker är liksom bra att vi belyser på ett vetenskapligt sätt. Och sen har vi ju liksom unika förutsättningar här. Det här är ju lagård som har stora fina beten precis utanför lagårdsdörren, och det är ju inte alla som har. Va?
Nej, men med norrländska mått mätt så är det en ovanligt stor sammanhängande markyta.
Ja, men alltså det är ju få förunnat att ha en sån här jordbruksfastighet med en god arrondering, och att det liksom, som jag sa alldeles nyss då, att betesmarken är precis utanför dörren och att det är stora sammanhängande då åkrar.
Ja, Röbäcksslätten ligger precis söder om Umeå. Det är liksom, när man kommer in mot Umeå söderifrån så är det först Röbäcksslätten och sen kommer man in till centrum. Den är ju väldigt, väldigt nära. Och den är också väldigt stor.
Ja, men det är ju det som är lite unikt, att vi både är ett stadsnära jordbruk samtidigt som vi är mitt ute i det här Natura 2000-området och Umeälvens delta och slätter, som omfattar liksom det som vi upplever nu, det intensiva jordbrukslandskapet. Men så omfattar det även då våtmarker, naturbeten, vattendrag och så vidare. Och allt det här bildar ju en mosaik då, där jag skulle vilja säga att våra mjölkkor är liksom motorn i det ekosystemet till mångt och mycket. För utan de här betande djuren, då skulle vi ju liksom ha en väldigt tydlig förbuskning, och vi skulle ha svårt att hålla betande djur ute i naturreservaten. För nu är djuren här, men som kvigor så går de ju ute på våra naturvårdsbeten och i våtmarkerna. Och det gör de ju även deras tjurkalvar som stutar då, som används i, kan säga, att jobba med ekosystemtjänster. Och sen som vi har Roger med oss här som pratar dyngbaggar, så har vi det perspektivet.
Precis, nu har vi ju gått, alltså det var inte helt lätt att gå här i spåren efter korna, men vi har tagit oss in mot lagorn. Så vi går här längst bak i kön. Men lite senare så, vi ska ta och titta lite grann på och se vad vi kan hitta för småkryp som gynnas av att det finns kor här. Okej, nu ska vi se. Vi måste gå in i lagorn så att Einar får stänga. Du, här var det gödsel. Oj, hallå där. Det är en ko som, alltså hon är så fin. Hon har lite svarta partier i ansiktet. De är ju annars bruna och vitfläckiga.
Och nu ska ni mjölka då innan ni går ut och letar dyngbaggar,
ja,
eller?
Ja, nu ska det mjölkas. De stannar och fuskäter här också.
Mm.
Ja, då, vi går här.
Då kommer vi tillbaka till er om en liten stund då. Maria Wiklands på forskningslaggården Röbäcksdalen mot den hetta är husdjursagronomen, och snart ska det dyka upp en entomolog också. Jag minns inte vem som skrev det, men om man cyklar hela Sverige norrut 2-3 mil om dagen, då kan man få uppleva våren i 4 månader. När lövträden börjar anta en djupgrön nyans av klorofyll i Skåne, så är det ju musöron på björkarna längst i norr. Vår reporter Lisa Henkov var i veckan ute i en skog strax söder om polcirkeln i närheten av Moskosel tillsammans med renskötaren Britta-Stina Chaggo. Och där blommar en rosa skönhet just nu.
Nu går vi in i en ganska stenig skog med mycket hänglavar, björkar, och så är det tallar och granar är ganska jämnt fördelat på något vis. Och det är precis så att björkarna håller på att spricka ut. Britta-Stina Chaggo har sagt att hon ville visa mig en norna. Här är en! Ja! Oj! Wow! Precis intill en hög med älgspillning. Åh, så söt. Den ser ut som nästan som en hand, liksom rosa fingrar uppifrån med de här bladen.
Ja.
Den är jättefin. Det är så kul att den är så färgstark fast den är så liten.
Ja, och nu vänder jag upp här själva blomman på något vis. Hur vanligt är det att du ser nona när du är ute?
Nej, det är inte så vanligt. Alltså, den är ju en sällsynt. Växer väl bara i vissa där det ska vara kalkrikt. Plus att det dessutom är det ju, det finns inte så mycket gammal skog kvar där den trivs eller.
Men här fanns du, hade du fler där borta?
Ja, här var det.
Alltså den är så oerhört förtjusande. Till och med namnet är förtjusande. Ödesgudinnan?
Ja.
Ja, det är det kanske. Där uppe. Nej, titta, här är det ju supermånga. Den här var så förtjusande. Och den har ett sånt här klassiskt orkidéblad där också. Fast det här ser som lite räfflat och lite buckligt ut. Och så hänger... Blomman är verkligen nedåtvänd och jag vet inte om det har med regnet att göra också. Men uppifrån så ser det ut som en hand med fem fingrar nästan. Med bladen. Och sen så under så är det en mörk röd skälk. Och sen den här, en blomma med en hårig landningsplats för någon insekt. Och ett tak där som kan slå igen ser ut som. Och så en strimmigt gap i munnen på något vis. Ah, en oerhört fin liten växt.
Men det här är en gammal flodbotten. Det har ju runnit en älv här. Alltså, nu är det ju, det måste ju vara väldigt länge sedan.
Men efter istiden, ja, kanske det precis. Var en älv som...
Så att jag tänker att det är det som har påverkat det lite speciell växtlighet just efter det här stråket här.
Och här brukar du vara med dina renar?
Ja, precis. Vi är ju, framförallt är det ju min kusin som brukar vara i det här området, bara här, precis den här backen här ovanför, med renarna på vintern.
Mm.
Så att vi är ju sällan här på sommaren. Men jag tycker det är så fint med nornan så det är kul att komma hit och titta på den. Det är ju en väldigt begränsad tid nu som den blommar. Så det gäller att pricka in de här dagarna om man ska se den.
Ja, för visst är det bara några dagar?
Ja, det är bara en kort period.
Ett litet mona paradis.
Ja.
Det är tofsmes ser det ut som. Åh, det är verkligen tofsmes här. De har en väldigt omisskännlig profil med en riktig rätt uppstående tofs ovanför pannan så det blir väldigt kaxigt och lite. Åh, nu pågår det lite uppvaktning där faktiskt. Den ena tofsmesen fick lite mat av den andra och exakt i den stunden så blir jag stucken av en stickmygga. Årets första som sätter sig på mitt finger.
Bland tofsmesar och nornor, renskötare Britta Stina Schaggo och reporter Lisa Henkov. Och medan Lisa Henkov njutit av nornor och sagt hej till en nykläckt stickmygga, då hade bimolnen vuxit till sig. Inte det ett försommartecken ändå. Och snart var det åska och regn över henne och det passade hon på att spela in. Regndropparna på en liten tjärn i Sierre naturreservat öster om Jokkmokk. Häromdagen lät det så. Ellen Landberg skriver, sitter i bilen på väg från ett naturreservat utanför Stockholm. Jag satte klockan på 3 och tog med hunden dit för att få uppleva en egen fågelsångsmorgon. Det är så magiskt att ta en kopp te i soluppgången med tofsvipor, rödbena, enkelbeckasin och sånglärkor. Hörde nu det ni sa om att uppleva våren genom att sakta ta sig genom Sverige? Kom och tänka på Brusewitz fantastiska bok Lång vår. Kanske var det ni hade i bakhuvudet. Ja, men det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi är framme vid upplösningen av naturfrågan. Förra veckan lät den så här. Vi söker en batterist som behöver torra löv för att höras. Denna åttabening gör inget nät utan jagar i fatt sitt byte precis som det däggdjur som lånat sitt namn till familjen. Hos denna art känns honan igen på sina fläckiga ben. Rätt svar är trumvargspindel. Vi har dragit 3 vinnare bland de rätta svaren. Karin Nordberg i Jomala på Åland får en termos. Kalle Anlund i Hägersten får en tygkasse. Och Emmy Andersson i Örebro får Naturmorgons tygmärke med en korp på. Grattis! Så hur kommer man då fram till rätt svar? Isak Molin i Ljungskile har löst det skickligt. Han skriver, jag tror rätt svar på förra veckans naturfråga är trumvargspindel. En batterist är en trumslagare. Trumvargspindeln trummar på torra löv. Åttabening är en spindel. Vargspindlar jagar sina byten utan nät. Det gör även vargar. Vidare har även honan fläckiga ben. Och jag måste läsa Åsa Söderhjelm i Älvkarlebys mejl också. Trumvargspindeln är den batterist som om våren håller sprakande I love you-konserter i form av raggningsduetter framförda på torra löv, möjligen från Al, eller stavning då Al Green. Mm, fattar ni? De flesta spindlar spinner nät för att fånga in sina byten, men så gör inte vargspindlar. De jagar i fatt sina byten. I Sverige finns det nästan 60 olika arter vargspindlar och en av dem är trumvargspindeln. Och som namnet säger så kan den trumma. Det låter ju inte starkt, men spetsa öronen nu. Vi ska följa med hem till biologen Tobias Ivarsson i Ormesberga utanför Växjö. Det är en solig aprildag när lövsångaren just har anlänt och spindlarnas parningssäsong börjat. Och i de torra löven under en sälg kan man höra ett svagt trummande.
Hör du det här trummande lättet nu också?
Ja, jag hörde det faktiskt.
Det gör det, ja. Det är de här trumvargspindlarna.
Just, men ska vi lyssna igen då? Kan du liksom lokalisera det ljudet, Tobias?
Nej. Det är ganska lurigt att få syn på dem.
Ja. Men
man hör, sen är de lite luriga, för så fort man försöker komma närmare då blir de ju tysta.
Ja, det hör du.
Oj, här var lite närmare här nu.
Ja.
Så vi kan se. De tycker om att vara bland de här torra säljlöven.
Mm.
Det ligger liksom lite torra löv. Det tycker de om att spela. Och det är framförallt hannarna som de ska på något sätt vibrera med bakkroppen. Mot de här torra löven då.
De gör det mot löven?
Ja, jag tror det. För de tycker om att vara bland de torra löven och så låter det lite resonans på dem där. Inte?
Du berättar lite mer om trumvargspindeln.
Den hör ju till gruppen vargspindlar. Så det är ju en spindel som inte bygger några nät utan de springer omkring då och jagar sina byten.
Mm.
Och sen så har ju honorna har ju oftast en, de har ju som en ägg. De har säkert kanske sett att det springer omkring spindlar på marken med som en boll på ryggen. Och då är det ofta vargspindlar som bär med sig sin äggsäck. Och sen när den kläcks då blir bakkroppen full med små, små spindelungar. Så det här är väl en av de vanligare vargspindlarna tror jag.
Hör vi igen? Nu är det, vad är det som låter? Är det nötskrika också eller?
Mm, nötskrika.
Se
om vi kan få syn på någon. De är inte lätta.
Men vi hör dem.
Vi hör ganska många av dem. Och även honorna kan ju låta så de kan liksom spela mot varandra. Och de hittar varandra på det här sättet att de nästan kan spela mot varandra.
Mm. Jag tystar lite stund och ser. Vad är det vi håller utkik efter? Vilken färg har den?
De är lite bruna. Precis som löven.
Ja, okej, okay. Ganska svårt att få syn på den då. Men du har sett den ibland.
Ja, då. Men det är inte lätt alltså. För det är sådana ljud som inte riktigt går att lokalisera. Det finns ju sådana.
Mm.
Där ser vi någonting.
Är det trumhörspillen?
Ja, det skulle det kunna vara. Lite brunaktig.
Ja. På ett brunt löv här.
Precis, och lite mörka teckningar på bakkroppen.
Tänk om vi kunde få se den trumma.
Ja, det var ju häftigt. Ja. Nu blir den vägjagad av en myra.
Alltså, när man sätter sig här så känner jag också på mina händer att myrorna är på mig lite. Den var coolt med nu hör man den igen. Men du, trumvargsbilden, hänger den ihop med säljen? Är det de vissna löven då kan man säga?
Ja, de verkar ju tycka om att trumma på de här, men de kan ju även trumma på andra löv. Ja. Mm. Längre bort här på andra sidan är det ju en ek, den tycker väldigt mycket om de löven och sådär. Men det ska ju vara liksom ofta torra platser, liksom ett lite varmt bryn eller så, en gräns mellan öppet och skog som blir ett bra mikroklimat alltså, tycker de om.
Just det.
Så det är ganska kul faktiskt då. Alltså, om man inte vet om det så är det inte säkert man hör det.
Nej.
För det är liksom, det är så pass lågt, men ändå liksom när man är ute och verkligen, ja men det är något som låter. Mm. Och sen så är det ganska svårt att fatta vad det är för något, för man är så svår att få syn på.
Exakt. Men
det måste ändå vara de här trumvargspindlarna som håller på här nu på våren.
Ja.
Det finns ju någon som heter trumspindel också. Men
ja, det är inte samma sak.
Den sitter nog mer uppe i buskarna så på sommaren och låter då. Oj, nu var det nog nära här.
Ja, den var jättenära.
Det var biologen Tobias Ivarsson som kröp runt i fjolårslöven och lyssnade efter trumvargspindla tillsammans med reporter Helena Södlund. Jag sitter ju här med jättebra lurar i en tyst studio och kan höra den där trumningen i inspelningen, men det är ju inte så himla lätt. Vi ska se om det kan gå att få höra när man lyssnar i en närmare inspelning. Trumvargspindlar. Spindlar som trummar på torra löv. Ja, men då kan man nästan räkna ut att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och förutom spindlar så kryllade jag av en hel del insekter i programmet idag. Många insekter börjar sitt liv i vatten. Och det ska det handla om nu. Till naturskolan i Örebro kommer skolklasser för att ha temadagar om till exempel allemansrätten eller om vattendjur. Och när en femteklass från Glanshammar var och hovade vattendjur härom veckan så fick de upp ett par organismer som ingen riktigt kunde artbestämma. Det ena var ett simmande djur med ganska stort eller relativt stort huvud med horn och en långsmal kropp. Och det andra var en gelésamling med massor med gröna små prickar i. Vi ringde upp naturpedagog Malin Bideby från Naturskolan och så insektsexpert Moa Pettersson från Artdatabanken för att lära oss mer om några vattenlevande småkryp. Ja, men Malin, berätta vad det är ni har hovat upp för någonting. Det är några olika grejer, men vi börjar med en liten krabat som sprattlar i en glassbytta.
Ja, precis. Och det är ju frågan. Vi har försökt att få koll på vad det är, men vi tror det är någon typ av en mygga. Någon tvåvinge i alla fall. Men den har som små horn uppe på huvudet och den var liksom större än de mygglarmer som vi brukar få upp. Så vi har varit lite fundersamma.
Mm. Moa Pettersson, entomolog på Artdatabanken SLU. Ja, det är en liten hornförsedd krabat som simmar runt där, brun.
Ja, precis. Och det är lite kul för att mycket riktigt så är det ju en mygga. Och när man säger mygga så brukar ju folk tänka på stickmyggor. Och de har ju akvatiska larver, men det här är faktiskt en annan myggfamilj som heter tofsmyggor. Och jag vet faktiskt inte om tofs kommer från de här små hornen eller vad liksom syftet är med det namnet egentligen, eller bakgrunden. Men det är en väldigt liten myggfamilj, det är bara 8 arter i Sverige. Och man skulle kunna tro att det är en larv, men det är faktiskt så festligt att det här är en puppa. Puppstadiet är ju någonting man annars kanske förknippar med att det är ett väldigt passivt stadie, att det är väldigt stilla. Men många av de här akvatiska arterna har ganska rörliga puppstadier, så de kan liksom förflytta sig och simma runt i puppan då.
Men har alla myggor rörliga puppor?
Det vågar jag nog inte svara på, för vi har ju liksom myggor som det är flera olika familjer, och några lever i vatten och några lever i land, så jag kan tänka mig att de landlevande har mer passiva puppor än vad de akvatiska har.
Just det. Malin, har du sett den här tidigare, den här krabaten?
Nej, men vi har ju sett den i det här larvstadiet. Men inte i puppstadiet, och det var liksom, ja, så vi vet alldeles så här, men vad är detta?
Vad var skillnaden då? Vad var det du reagerade på som var kändes nytt med den här?
Ja, men det var de här små hornen, för de ser man inte alls på tofsmyggans larv. Och att den, att den simmar liksom så ryckigt och korvigt, eller hur man ska uttrycka det sig.
Larven ser ju, som du säger, mycket annorlunda ut. Det är ju liksom en väldigt liksom långsmal, nästan glasaktig kropp och genomskinlig sak.
Ja, med lite svarta prickar i båda händerna, eller hur man ska säga.
Precis.
Ja.
Mm.
Men ni gjorde fler fynd, Malin, som ni blev fundersamma över. Kan du förklara vad som finns på en bild som du har skickat till oss?
Ja, det är någon typ av äggsamling, och den är nästan som en ring med små, små gröna geléprickar i något genomskinligt.
Vad har ni tänkt att det kanske är?
Ja, men någon äggsamling av något slag. Och när vi har liksom försökt att kolla det så tror de, vi har frågat förut, att det är någon tvåvinge. Kanske någon fluga. Att det är ägg, men det känns så dumt att man bara säger till eleverna som kommer att ja, vi tror att det är så. Det vore kul att veta.
Vet du, Moa?
Ja, jag tittade på den här bilden, och den här ringen var ju ett bra exempel. Det ser ju nästan ut som en falukorvsring av något grodäggsliknande. Och det är det nattsländade ägg. För de lägger i sådana geléhöljan.
Aha, nattsländade ägg.
Precis. För jag tänker, larven är akvatisk, men den vuxna lever ju på land. Och då många av de nattsländarna lägger sina ägg till exempel på blad. Så de lägger en sån liksom geléklump, och så kommer den liksom droppa ner i vattnet sen då.
Har de här droppat ner, tror du? Eller finns det arter som också lägger rätt ner i vattnet?
Det finns nog de som lägger rätt ner i vattnet, och jag vågar inte säga på artnivå vad det här är för något. Det är över 200 olika arter nattsländor i Sverige, så det är klart att det finns variation där.
Just det. Och nattsländor, Moa, är det de här som, jag vet inte om du håller med nu, men jag tycker de ser ut som en halv lönnnäsa. Alltså,
två vingar som liksom är ihopfällda oftast, men väldigt fi, och sen så antenner då, och sen så ofta lite bruna så, men en del har väldigt fina små mönster på sina vingar.
Ja, ja, men det var väl inte en helt liksom tokig beskrivning av dem. Man brukar säga att de har taklagda vingar, som om man tänker ett hustak.
Mm.
Och sen väldigt långa framåtriktade antenner, och som sagt, det finns de som har väldigt grant mönster på vingarna, och det här är ju vad man brukar kalla en systergrupp till fjärilarna, så de står ju evolutionärt sett nära varandra där, så det kan man ju tänka sig lite när man ser de här snygga vingmönsterna.
Mm. Jag tänker på det när man är och hovar så här, det är ju otroligt roligt om man hittar massa olika larver och pupper och nymfer och vad det nu är. Alltså många djur som är insekter och som vi sen kanske mer känner när de flyger, ja, men typ som myggor och trollsländor och sådär. Hur vanligt är det, Moa, att insekter har just det där? De lever först i vatten, sen kläcks de och sen lever de på land.
Ja, men det är förhållandevis vanligt. Det förekommer ju inom flera olika insektsordningar att man har upptäckt det här semiakvatiska livet, och att ha ett larvstadie i vatten och ett vuxenstadie ovan vattenytan. Så att, obesläktat av, så har flera insekter kommit på att det här är en bra livsstrategi.
Och vad är det som är så bra med den?
Ja, om man är en landlevande insekt som lever hela livet ovan jord, så är oftast, då har de väldigt hög parasiteringsgrad, brukar man säga, att det kan vara parasitstekar eller parasitflugor till exempel som går på de här larverna. Och då klarar sig arter som lever akvatiskt i larvstadiet mycket, mycket bättre undan den typen av parasiter. Sen är det klart att i vattnet kan det ju vara andra faror som lurar, till exempel fiskar och sånt då.
Mm. En annan fördel med att vara semi-akvatisk, alltså att leva en del av sin livscykel eller vad man ska säga i vatten, det är ju att larv och vuxen inte äter samma sorts mat, så att de inte konkurrerar med varandra. Det berättade Moa Pettersson från SLU Artdatabanken, och så hörde vi Malin Bideby, naturpedagog på Örebro naturskola. Och hennes bilder på tofsmyggepuppa och nattslände ägg finns på Naturmorgons webb. Vi fortsätter med insekter och undrar lite vilka insekter som trivs på och kring ett jordbruk med kor. Maria Wiklands, vår fältreporter, är i Röbäcksdalen i Umeå på en forskningsgård. Och i all sin dag, vad håller ni på med?
Ja, men vet du vad? Vi flyttade oss från korna, och sen så hittade vi en hög gödselavfall. Eller så här, det är massa det. Halm och silage. Och...
Det här är stallavfall som är vid en gödselhög. Och den har börjat brinna, så att man ser att det ryker.
Oj, gud, det är varmt.
Ja, det ryker.
Ja, jättevarmt.
Och det finns lite svamp i och... Framförallt så tror jag att det finns mycket insekter i det här.
Ja, Roger Tamen, han har en speciell hacka, och sen så gräver han liksom sig in i den här högen. Jag får akta mig lite, tror jag. Och sen slänger han ner det här i en, ser ut som en hov, en grön tygpåse som är ett galler i och sållar. Ska vi kolla vad du har hittat nu då?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Det är ett insektssåll.
Ja, ett insektssåll. Mm. Ja. Men Roger Pettersson. Roger Pettersson är entomolog också vid Sveriges lantbruksuniversitet. Så, och tanken här är att vi ska försöka se vilka småkryp som gillar att vara här i anslutning till korna. För korna äter ju inte bara en massa växter. Utan i spåren så följer det också en sjuk mängd insekter och fåglar. Okej. Okay. Nu vräkte du upp det här.
En myra.
Du vräkte upp det här nu, Roger, på en vit duk som vi har på ett bord. Ja. Och då är det ju bara en massa... Man ser skräp. Eller
ja,
hur?
Ja,
skräp.
Du ser vad man kallar för förna.
Ja, exakt. Med ett finare ord. Och sen man börjar titta så här, då rör sig en del av det här skräpet.
Ja.
Och då ser vi att det är ju inte bara förna.
Nej,
utan det är en massa... Det, här har vi en liten myra.
Ja, och kvalster.
Och kolla, där har vi ett litet...
Kvalster, flugor.
Här
har du en liten, ja. Här har du en liten kortvinge, en skalbagge.
Ja, ett litet streck som rör på sig, det är alltså en kortvinge.
Oh ja, den här är ganska stor. Den är ju Säkert 2 millimeter.
Ja. Det här är ingenting för någon som behöver läsglasögon, det kan jag säga. Jag ska... Du kanske kan ta fram den här luppen, Mårten. Okej, nu börjar du... Nu börjar Roger samla upp grejer.
Här ska se, där var en fluga.
Ja. Det blir ju som ett intensivt arbete nu med att...
Sen har du spindlar också, du ser.
Ja.
Så att det är liksom en hel mängd olika...
De här spindlarna är ju jättefina. De är som små, som ett knappnålshuvud. Mm. Bakkroppen blank, svart och så lite rödaktiga ben. Vad tog du den där då? Det var också en kortving.
Det var också en kortving här. Ja. Men vi kan se vad som finns i sållet generellt kanske.
Ja.
Att jag tömmer alltihop.
Men hur många, om du liksom skulle gissa, hur många arter skulle du kunna hitta i en sån här stallavfallshög, gödselhög?
Ja, det beror på dels tid på året, vilken region, vilken...
Ja, men här.
Ja, just här och nu så skulle man nog kunna säga minst 50, kanske uppemot 100 arter skalbaggar.
Och det är bara skalbaggarna. Ja. Kolla här, nu hittar vi direkt en tusenfoting.
Det var något större.
Ja, och du, den var snabb.
Jo, och den där är ju en kilopod, alltså en mångfoting då, som kallas för enkelfoting.
Jaha. Den ser nästan förhistorisk ut.
Ja, verkligen.
Ja.
Och alla här har ju sin egen lilla uppgift och roll. Så här då, ser du?
Ja, där har vi en större kortvinge. Som du ser där. Ja,
ja, tjusig. De var ganska snabb också.
Jo då. De,
när de väl, och här har vi en till. Men det är helt otroligt att när man... Här har vi en hoppstjärt. De är roliga. Hopp, hopp, hopp.
Mm-hmm. Men vad som händer här är ju det att det här stallavfallet som innehåller väldigt mycket näring... koloniseras av en massa insekter, typ flugor och fluglarver, och sen får man också svamp som koloniseras, så att du har både då de här som äter svamp, det man kallar för svampätande insekter, och rovlevande som kan äta de där hoppstjärtarna du pratar om, eller fluglarver eller annat, det blir extremt mycket näring och väldigt mycket mat för de här insekterna.
Okej, nu siktar du inne på en prick som du tog upp.
Ja, det var en liten fuktbagge. Fuktbaggarna, de gillar svamp.
Ja.
Och det finns många arter av fuktbaggar. I synnerhet i ett släkte då, som heter Atomaria, där, som kan dyka upp i sådana här stallavfall.
Mm.
Men sen har man vissa tider på år så får man andra arter än vad vi får nu då, va?
Och det är ganska tidigt på säsongen än så länge.
Ja, men det kan man säga. Men en del är faktiskt vinteraktiva, så att i anslutning till ladegården, för det är så varmt vid ladegården.
Ja.
Och i det här stallavfallet, så att du kan hitta arter även i december, januari i stallavfall.
Mm.
Och då får man oftast de här som få har sett eller observerat. För det är inte så många som är ute och sållar i januari i stallavfallet.
20 minus. Du, Mårten, du tycker det är lite kul att få veta det här.
Ja, men alltså, man har ju tittat på den här gödselstacken många gånger och inte alls fått klart för sig vilken enorm biodiversitet som finns här. Så liksom, som agronom så ser man ju det här i första hand som växtnäring som ska ut på fälten.
Ja.
Men om vi tittar här med de här flockarna med pilfinkar och gråsparvar som är runt omkring oss, de är ju här av en anledning. Och insekterna är säkert en del av det.
Mm. Ja, och sen du ser alltså havre och massa saker som är godsaker som finns kvar. Men det är ju jätteroligt att se mångfalden som finns kring en sån här gård som ändå är liksom en konventionell mjölkgård.
Så är det.
Så.
Maria,
ja.
Vi måste tacka er för nu, men välkomna tillbaka om en liten stund. Mårten Hetta, Roger Pettersson, Maria Wiklands och det här är Naturmorgon.
Ekonyheter. Storstockholms lokaltrafik SL har felaktigt dragit dubbla biljettkostnader från resenärer som haft både bankkort och SL-kort för nära biljettläsarna. Karin Englund är en som drabbats.
Jag upptäckte det av en slump och då visade sig att när jag går igenom spärren och blippar mitt vanliga SL-kort så drar spärren också från Visakortet som ligger i min handväska.
Varje dag reser nästan 700 000 människor med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholm, SL. Sen några år tillbaka finns möjlighet att blippa sitt bankkort när man kliver på. Och det har tidigare rapporterats om att det dras biljettkostnad från både bankkortet och SL-kortet om man råkar lägga hela plånboken på biljettläsaren. Men nu kan Ekot berätta att problemet är större än så. I handlingar till Konsumentverket vittnar resenärer om att det tagits dubbelt betalt trots att man haft bankkort och SL-kort åtskilda. På SL känner man till problemet, men enligt presskommunikatör Elin Lindström är det inte ett systematiskt fel.
Reporter Linda Chanwell. I Boden har polisen gripit en man i 30-årsåldern i natt efter att han först olovligt tagit sig in på ett äldreboende och sen vidare in på ett apotek. Mannen är nu misstänkt för skadegörelse, olaga intrång, våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Risken för skogsbränder bedöms som särskilt svår i Europa i sommar, det skriver DN. I den senaste bedömningen från EUs observatorium för torka skriver de att en varm och torr vår har lett till att över 41% av Europa nu befinner sig i någon form av torka. Som mest akut är läget i de södra delarna av Europa. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
P1, Sveriges Radio.
Och denna söndag 1 juni fortsätter vi nu att återutsända Naturmorgon från igår morse.
En insekt har blivit vald till årets trädgårdskryp, tvestjärten. En insektsätande fågel har vi i fokus idag, svarttärnan. Och så letar vi bland annat efter sexbeningar av olika slag på ett jordbruk utanför Umeå. En forskningsgård som undersöker hur markerna kan gynna bland annat småkryp. God morgon. Välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Svarttärnor är som det låter, sotfärgade tärnor. De är lite petiga med sin miljö, de häckar på lite halvt flytande vegetation men vill varken ha det för blött eller torrt. Exakt som de vill ha det är det bara på några få lokaler. Och hur ska man då få syn på de här ovanliga fåglarna? Ja, först behöver man ju vara på just rätt plats och sen får man spetsa öronen.
Om man hör det här gnälliga lätet så är det dags att kolla uppåt.
Vi skådar svarttärnor i Kristianstad vattenrike i ett reportage om en dryg kvart. Tvestjärtar, de kallas på engelska earwig. Men de bryr sig inte om våra öron, som skrönorna säger. Däremot bryr sig honorna om sina ägg som hon pysslar om och skyddar. Vi ska prata om årets trädgårdskryp med entomolog Julia Stigenberg lite senare i programmet. Och i veckans kråkvinkel reder Mats Ottosson ut vad biologisk mångfald är.
Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. och rödhake, han som alltid får sista ordet.
Och det är så mycket mer. Hör kråkvinken sist i programmet. Men det har bara blivit så att den röda tråden i naturmorgon idag är småkrypen. Och Maria Wiklands, vår fältreporter, är på en forskningsgård i Umeå idag. Vad är det för ställe, Maria?
Ja, men Röbäcksdalen är en forskningslagård som har funnits väldigt länge. Den ligger i änden av Röbäcksslätten som är, ja, men det är en stor jordbruksslätt. Jag tror att den, jag såg någon siffra, så 280 hektar. Mm. Och väldigt väl sammanhängande mark. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige att man hittar så stora arealer som hänger ihop. Och här håller de på att göra massa forskning om jordbruk, om kor, om vall. Alltså det är både liksom djur- och växtforskning, kan man säga.
Mm. Och hur man ska kunna driva ganska stora jordbruk och ändå med så bra fokus på naturvård som möjligt. Så att du har liksom på något sätt siktat in dig både på korna ju, som vi redan har träffat, och sen så på liksom den krypande mångfalden som också finns på en gård. Och vi har ju redan varit och kikat lite i stallavfallet bland, vad var det nu, fuktbaggar och grejer, kortvingar, hoppstjärtar.
Ja, det är ju otroligt. När man börjar titta närmare så finns det ju en helt sjuk mångfald i liksom skräpet. Och bara i en komocka så finns det också jättemycket insekter som drar nytta av. Så det är ju otroligt många små kryp som följer i spåren av korna. Mm. Och det här är viktigt att tänka på när man, eftersom antalet kor minskar i Sverige.
Just det. Men du, nu ska ni ner och kika i lite av det vatten som finns på marken på gården.
Ja, men precis. För precis i mitten, eller inte precis i mitten, men den här slätten skärs av en bäck som heter Degernäsbäcken. Den börjar här jättenära och sen går den genom det här intensiva jordbrukslandskapet. Så man skulle så här, lite fräckt så skulle man ju tänka, ja, det är ett dike, men det är i så fall brett dike. Inte jättesluttande kanter, men jag kan säga 5 meter kanske. Och sen mitt i den här längst ner så är det en ganska liten bäcken då. Så det är, alltså skillnaden från det här liksom vallen på ena sidan och kornåken på andra sidan, så är det ju lite vildare. Och så går jag bara över grusvägen. Så, och då helt plötsligt så kommer det in en bäck från höger. En 90 graders sväng blir det. Så det blir en liten bäckkorsning. Och här kommer Röbäcken in. Så jag går ner här. För Roger och Mårten håller på och letar efter. De håller på och hovar här i vattnet. Jag ska ta mig ner utan att dratta på rumpan. Det är inte lättast när det har regnat. Okej, men du, kolla där, vilket fynd. En liten aluminiumburk.
Ja, den ska vi ta med oss. Och den lämnar vi inte här. Nej. Och det är inte vi som har lämnat den.
Och kolla, ja, men du fick ju upp lite grus och grejer, lite sand. Mm. Du går och välter den där i sollet då?
Nej, inte sol, utan det där, kan man säga, det är ett galler och sen har man en, ja, en dunk som är öppen under till. Och de här vatteninsekterna, när de börjar torka upp, då söker de sig ner i den här dunken under.
Just det, ja. Roger Pettersson går upp med hoven. Du, Mårten, vad är det som gör att du vurmar så för den här bäcken?
Ja, men det här vattensystemet, Degernäsbäcken och Röbäcken, är ju liksom en skatt i odlingslandskapet som man kanske inte lägger märke till att börja med, eftersom att det domineras så mycket av kulturmarken, så att säga, de odlade fälten. Men när vi är nere här i bäckravinen, då ser vi ju att mitt här så är det ju helt plötsligt en väldig mångfald och variation. Mm. Och här finns ju utrymme för änder, vattenlevande insekter, och här finns ju också väldigt mycket kärlväxter och en helt annan flora. Mm. Och ja,
Precis. Du, där har du en liten skräddare. Men du, det jag slås av, när jag tittar på bäcken som Degernäsbäcken som kommer här. Och sen så har vi Röbäcken som kommer in här från höger. Det är ju liksom vatten i två olika kvaliteter som möts här.
Ja, och det är ju väldigt tydligt att Röbäcken har ju sitt ursprung